allihopa och välkomna till avsnitt 317 av Ångestpodden.
Det här är Ångestpodden du lyssnar på.
Helt plain, utan sekt eller någonting sånt.
Ja, men liksom Sofie Hallberg, det har ju varit otroligt att göra serien om sekter.
Det har det, men det är också skönt att vara tillbaka.
Jag tänkte att du skulle liksom bolla den då i det höga strand.
Jaha, vad kände du då?
Jo, vi glömde ju en sak förra veckan, nämligen att du fyllde år.
Ja!
28 härliga
ja,
år.
Då. Alltså, det är så sjukt när man tänker att jag kommer kunna lyssna tillbaka på alla mina 20 någonting.
Ah!
Alltså du vet, det är så, jag var ju för fan ett barn när vi startade den här podden. Alltså.
Ja, var, båda så.
Ja. Mm, och samtidigt, alltså, ja, man har gått igenom så mycket och växt så mycket på många sätt, samtidigt som jag ju också är liksom precis samma person som jag var där för 6 år sedan.
Nej, men alltså på riktigt, ja.
Både och, verkligen. Mm, mm. Men ja, det var härligt att fylla år, det är det ju.
En annan stor grej. Mm. Alltså det här är en väldigt, väldigt stor grej. Jag har slutat med antidepressiva.
Yes.
För så här, alltså för den här gången.
Ja.
Åtminstone, jag skrev ett inlägg på min Instagram om det. Att så här, ja, jag har slutat för den här gången. Men liksom...
Det behöver inte vara så definitivt.
Nej, verkligen inte. Och också, det var så sjukt för jag hittade en bild som jag hade tagit när jag liksom senast hade en så period av så dåligt mående att det liksom var kämpigt att gå upp från sängen.
Mm.
Och jag insåg att så här, shit vad jag har kommit långt.
Mm.
Och jag pratade med mamma om det också. Jag sa det. Alltså, det mest avgörande är att jag fick GAD-diagnosen.
Mm.
Det är verkligen det att jag fick
alltså det
veta.
Var ju som ett antidepp i sig att få veta det och bara ha det att förhålla sig till.
Precis.
Det tror jag vi alla runt dig också kände. Alltså att du blev så jävla lättad av det.
Ja, det blev.
Och det var ju en lättnad som säkert dina föräldrar och som jag, din bästa kompis, att också få den diagnosen på något sätt. Mm. För att så här, ja, men det var en förklaring på så mycket.
Ja, precis. Och att också så här, för mig har det med varit att så här, jag behöver inte tugga i mig att alltid leva med den här oron.
Nej.
Det är inte jag. Jag precis. Behöver inte säga att det är mitt personlighetsdrag. Nej. Alltså alla de sakerna som liksom förändrar jättemycket för i hela ens liv.
Mm.
Men ja, jag slutar med antidepp och jag känner mig liksom stark och jäkligt, jag vet inte, bara ödmjuk. Mm. Inför att så här,
livet.
Ja, men inför att jag har klarat det.
Mm.
Och också att jag är ju inte rädd för att börja igen om jag skulle behöva.
Alltså, nej, jag tänker typ så här, det behöver inte vara så definitivt att så här, så när jag slutar med antidepp och nu kommer jag aldrig mer ta det. Men för den sakens skull så tycker jag ju också att man ändå ska för sig själv göra det till en stor grej. För att det är ju stor, det är ju fan mäktigt.
Mm. Ja, det är skitmäktigt.
Att ha liksom tagit sig ur ett sånt dåligt mående.
Fast det är en, alltså på något sätt känns det som att det är ännu mäktigare att börja. Alltså det mäktigaste är att ta första steget.
Nej, jag tycker som när du skrev i ditt inlägg, alltså det mäktigaste är att fortsätta när det är som vasst.
Ja, men precis, det
alltså
är det jag menar.
Inte alltså inte då sluta ta antideppen kanske när man håller på att trappa in för att det är för jävligt eller att ge upp mitt i för att det blir ju ändå inte bättre med situationen.
Ja, alltså, det är fan det mäktigaste. Och alltså ni som lyssnar, vi vet ju att ni gör de här sakerna varje dag.
Ja.
Alltså kom ihåg mäktet i det.
Mm.
Att ni kämpar liksom.
Och att det kan bli bättre.
Ja. Vi är denna veckan sponsrade av Ellos.
Ja, och den här dagen, eller hela den här veckan kanske, är lite extra speciell för att vi idag ska lansera en liten ny programpunkt i Ångestpodden.
Ja, alltså bara smaka på ordet programpunkt.
Ja, det smakar
glamour.
Nytänk.
Ja, en ny programpunkt tillsammans med Ellos och den kommer heta The F-word.
Ja, där F-et står för female.
Ja, ni kanske trodde något annat.
Mm. Och det är väl kanske det som är lite meningen också.
Ja, men den här programpunkten, alltså jag brinner så mycket för att vi har tagit fram det här med Ellos, för att ni ska få liksom vara med i det här. Vi vill helt enkelt lyfta stigmat som följer väldigt många kvinnorelaterade ämnen, alltifrån mens, amning, sex. Och vi vill att den här programpunkten ska bli både våt och etsätt. Att få liksom ge utrymme till sånt som enligt samhällsnormen inte bör nämnas. Eller liksom, ni är med på vad vi menar.
Ja, men så här, vi ska liksom ta upp de sakerna som man, alltså som kvinna kan man omöjligt vara utan vissa känslor som man har kring att vara just kvinna. Exakt. Att man liksom skäms över saker, att man är rädd för saker. Alltså det här kvinnoskapet som ju är otroligt vackert på många sätt, men som också har sina baksidor.
Ja, och det har ju baksidor för att vi har blivit tystade i så många år, för att normen säger till oss att vi ska vara tysta. De här baksidorna hade inte behövt finnas.
Nej.
Om vi liksom hade levt jämställt, om vi hade levt på lika villkor.
Mm.
Vi vill liksom att det här också ska bli en känsla av att så här, tack och hej, låt oss vara kvinnor med allt vad det innebär.
Precis, och så vill vi liksom lyfta de där sakerna där vi kvinnor blir påminda om att vi inte lever på samma villkor som män gör.
Kan jag få berätta en sak som, detta kom till mig när vi började spåna kring the F-word.
Mm.
Någonting som liksom, som har varit med mig skitmycket i min vardag, som jag bara så här, gud vad många minuter jag har lagt på att skämmas för det här.
Mm.
När jag satte in spiral, bara där har vi en grej, att sätta in en spiral, det gjorde hur ont som helst.
Mm.
Och så vet jag att barnmorskan som satte in den sa till mig att så här, vissa upplever att det är väldigt obehagligt att ha tampong när man har spiral, och vi brukar rekommendera att man ska använda binda. Alltså den här bindan blev som någon slags symbol för att jag skulle skämmas för mig.
Mm.
Att så här, mens kan ju vara skämmigt i sig, men du vet att jag kunde känna att så här, men gud, jag är liksom förbi mitt första stadie av att ha mens, så jag borde ha tampong, för det känns ändå, ja, men lite så, mer sexigt.
Ja,
så att säga.
Exakt, det är ändå lite sexigare med tampong. Ja. Alltså att binda är lite
binda är lite mer nära blöja liksom.
Ja, förstår precis.
Du? Alltså, binda har du då direkt när du har fått mens, eller har du binda liksom dina sista år av mensen, eller i livet, tänker jag säga. Men förstår du, och alltså den här bindan, jag vågade knappt säga att det är typ dig.
Nej.
Att så här, nej, alltså jag har binda.
Ja.
För att det var så, har du en tampong?
Mm.
Tampong är ändå lite så, man kan lite vara stolt över att man har mens. Kvinna, jag har så lite mens också, så bara en liten tampong som ska upp. Alltså mitt var så, vänta, jag ska gå och sätta på mig min blöja.
Ja, men jag har faktiskt så här en lite kvinnlig förebild när det just kommer till så här binda. Du kommer minnas det här också, för det här var samma lärare som du hade. En lärare som vi hade på gymnasiet, hon var kvinna då. Och så var det en lektion när hon hade en binda i bakfickan på sina jeans som stack upp. Förmodligen hade hon glömt att hon hade bindan där ju. Men jag vet ju att jag reagerade bara, gud vad pinsamt, hon har glömt. Nej, varför är det pinsamt? Hon har mens, hon har en binda där bak.
Alltså,
så borde man väl alltid bara agera på mensen.
Ja.
Men alltså, det kan ju också vara alla de här små sakerna som man som kvinna bara gör utan att man knappt tänker på det själv. Alltså typ att jag alltid säger till mina tjejkompisar att så här, skriv när du är hemma, om de ska ta sig hem från mig sent på kvällen. Att man, när man är ute och går, alltså kanske framförallt när det är mörkt ute, men även mitt på dagen också, kan man ju vara rädd att man inte vågar lyssna på musik i båda hörlurarna, att man plockar ut ena hörluren eller att man sänker musiken. Alltså massa sådana små saker också.
Ja, jag kan, en sak som jag har stört mig på jättemycket är att jag ofta möts av en enorm chock när jag säger att jag bryr mig jättemycket om fotboll, jag följer allsvenskan, jag hejar på fotboll, det är en stor del av mitt liv. Alltså, va?
Du är tjej!
Ja, men typ. Det kan vara att man liksom bor man tillsammans med en man, man kanske har barn, att så här, åh vad bra att din man hjälper till hemma.
Mm.
Alltså att man får höra de här, också att män kan säga saker till en, och när man tycker att så här, ursäkta, det där var sexistiskt eller det där var inte okej, så får man ändå bara höra, men sen försöker bara ge dig en komplimang.
Ja,
kom igen.
Fan vad ängsligt det är liksom.
Även en annan som jag tror att många kvinnor får höra, speciellt du vet såhär, om kvinnor inte vill ha barn.
Mm.
Det tycker ju samhället är så konstigt.
Ja.
Att såhär, du kommer vilja ha barn om du träffar den rätta.
Ja, som att det är en åsikt som man inte inte, som inte kan stämma riktigt. Just alltså det. Det låter som att man som kvinna, när man säger så här, jag vet inte om jag vill ha barn, att det är någonting man säger då bara för att man, ja, jag vet inte, vill vara cool, eller att man bara inte har träffat den rätta ännu, då är det lättare att säga. Precis. En sån sak. Alltså det är så, ja.
Jag tänker också mycket på att så här, inte bli tagen på allvar i jobbsammanhang för att man är kvinna. Någon kanske tittar på ens bröst istället för ansiktet.
Ja, hänt mig.
Ja, mig också. Men så här, när blir du som kvinna påmind om att du inte lever på samma villkor som män? Vi vill veta.
Vi vill jättegärna höra era erfarenheter av det här och vad ni har för tankar och liksom egna upplevelser av kvinnorskapet. Och ni får jättegärna skicka in, att ni kan skriva in till oss om ni vill skriva, men om ni också vill prata så får ni jättegärna spela in en ljudfil som ni sen bara mailar till oss, och så har vi med dem i podden. Ni är såklart helt anonyma.
Ja.
Ni kan mejla ljudfilen eller skriva till angestpodden@ingetfilter.se och märk mejlet med the F-word.
Och ni kan också skriva på Instagram, börja meddelandet med the F-word.
Där heter vi Angestpodden.
Nej men gud, alltså vi och Ellos är så taggade på det här.
Nu är vi igång.
Tack Ellos. Och nu fortsätter ju liksom pirret in i intervjun, känns det som.
Ja, idag gästas vi nämligen av Cassandra Klatsko.
Mycket, mycket efterlängtat.
Ja, verkligen.
Både från er lyssnare och från oss.
Ja, och det var ju efterlängtat när vi liksom, det tog ett tag innan vi fick till den här intervjun.
Nej, men hur länge har du följt Cassandra?
Alltså jag vet faktiskt inte.
Länge,
alltså,
länge.
Ja, väldigt, väldigt länge.
Ja, vi har pratat om henne mycket med. Jag har blivit så inspirerade.
Och så här, jag började ju nog följa henne för att hon då kallade sig själv och kallades kroppsaktivist. Men jag har ju också följt hennes otroliga resa i att liksom landa i att inte vilja vara en kroppsaktivist och vad kroppsaktivism faktiskt handlar om. Och det har varit jävligt häftigt och men så sjukt lärorikt för mig själv också, för jag,
Jag förstår verkligen. Och hon skrev ju ett inlägg i somras, eller slutet av sommaren, om just att så här, just om kroppspositivism eller aktivism, men framför allt den här trenden som är fortfarande väldigt stor på Instagram, men den liksom hade sin boom typ i somras, om så här smala tjejer på Instagram som lägger upp bilder så här Insta versus reality. Och så trycker de fram allt ifrån väck på magen till dubbelhaka och så här det problematiska i det. Det kommer ju det här avsnittet bland annat handla om.
Ja, och sen kommer det också handla om att liksom vilja typ äga sin sexualitet hellre än att någon annan äger den och typ kallar en saker eller liksom placerar in en i ett fack som man kanske egentligen inte vill vara i.
Vi rullar intervjun med Cassandra Klatsko.
Varsågoda!
Hej Cassandra, varmt välkommen till Ångestpodden.
Tack så jättemycket.
Idag när du, nej men när du kom in här idag, jag bara finally, för jag vill att du ska gästa oss så länge.
Det har varit en process.
Ja.
Kan man säga. Det har verkligen varit jätte... Ja, hela hösten har vi jobbat för det.
Ja.
Nu är jag här.
Yes.
Nu
sitter du här.
Men för de som inte vet, vem är du?
Det är den värsta frågan.
Ja, jag vet.
Jag bara, vem är jag? Jag poddar. Jag har en podd som heter The Skaver med två vänner som heter Elsa och Nadja. Där vi pratar om saker som skaver och så vidare. Vad gör jag mer? Jag är influencer.
Modell?
Ja. Det är alltid jobbigt att säga. Jag sjunger.
Ja.
Åh, visst, det vill jag. Det är mitt CV.
Ja. man blir ju den. Där har vi mitt CV. Så.
Ja.
Nu ska du få standardfrågan i Ångestpodden.
Ja.
Vad tänker du på när du hör ordet ångest?
Det är bara en väldigt bekant känsla. Vad tänker jag på? Ja, det är ju inte jättekul.
Nej.
Det är ju inte varma känslor.
Nej.
Skit är det. Men för oss är du liksom Instagramstjärna, sångare, modell, influencer, massa saker. Men vi vet inte så mycket om din uppväxt. Alltså hur var din uppväxt? Hur ser du tillbaka på din uppväxt och skoltid?
Mm. Jag är uppväxt i Stockholm. I liksom en klassisk kärnfamilj. Två föräldrar, mamma, pappa, två barn. Jag har en bror som är ett år yngre än mig. Mm. Mm, och katt har vi alltid haft. Så det var min familj. Vi bodde i liksom, ja, i liksom yttre, ja, med förorter, typ Älvsjö, Örby, Farsta. Ja, söderort. Jag är uppväxt, har flyttat runt lite där. Ja, alltså hur var min uppväxt? Jag tror att den var, jag vet inte, det är jättesvårt. Det var nog en ganska vanlig uppväxt. Jag, när jag ser tillbaka liksom nu som 33 år på lilla jag, så var jag ju väldigt, jag mådde nog inte så bra som jag trodde att jag gjorde. I alla fall, jag tänker i alla fall i tonåren och sådär. Men som barn, jag har alltid varit väldigt utåtriktad, men väldigt liksom extrovert, tar mycket plats, vill synas och höras, stå i centrum, väldigt dominant har jag varit sedan jag föddes, en ledare liksom som vill styra och ställa typ. Alltid haft mycket vänner, jag var typ en av de populära tjejerna i skolan. Ni vet de klassiska facken som,
Gud, ja.
Som finns när man går i skolan. Fast jag var liksom, jag pratade mycket med en av mina bästa vänner om det. Vi har växt upp sida vid sida. Att hon var ju också det, men vi var lite sådär hora och madonnan. Alltså hon var poppis, men liksom en tjej som alla killar ville fria till. Hon var så snälla, fina tjejen, vacker och söt, hade inte för mycket smink, var ändå så här naturligt vacker.
Medans det vidre ordet flickvänsmaterial.
Ja, men exakt. Medans jag var så här, jag var en typisk kicker-tjej till utseende, om ni vet vad det betyder. Jag rakade av mina ögonbryn när jag var 13, jag ritade då streck upp i pannan, jag hade mycket smink, buffaloskorna, du vet, jag såg väldigt hård ut. Sverige hade håret svart. Men jag var inte så hård. Alltså det var mer en look. Men ja, så att jag var liksom coola tjejen fast ändå väldigt utsatt. Det var ingen som ville bli ihop med mig, om vi säger så, utan man ville göra andra grejer med mig.
Ja. Men du har själv berättat i er podd Deskaver om att du utvecklades tidigt, fick din mens tidigt, fick kvinnliga former tidigt. Alltså hur kände du själv kring allt det, alltså där och då?
Det jag minns, typ när jag fick min mens, då var jag 9. Då gick jag i 3:an. Jag minns att jag tyckte det var coolt. Alltså jag tror att jag, också att jag gillar typ att så här, vara först med allting. Det där har liksom ledit mig genom livet. Jag ska vara först på allt. Och då var det också så här perfekt. Det passade min personlighet. Perfekt att vara först med mens. Så jag var väldigt så här, ja allihopa, nu har jag fått mens. Och så skulle jag berätta för hela klassen liksom vad det är. Jag visade mina mensskydd för hela klassen. Och så sa jag till tjejerna,
wow,
så här,
ändå.
Ja, men jag vet. Och så sa jag till tjejerna så här, när ni får mens kan ni prata med mig, så kan jag berätta om hur man gör.
Är det så? Jag önskar att någon hade varit så himla.
Jag gömde typ min binda så här snabbt. Nu vet man skulle ta den från väskan. Och så bara snabbt ner i fickan liksom, för att ingen skulle.
Men det är som att jag typ någonstans fattade att det var skämmigt, men jag störde mig på att, alltså, jag störde mig på att det var det, och då gjorde jag tvärtom på något sätt. Det är så jag har tacklat livet alltid, tror jag. Så att där och då var det ju inte jobbigt, men att liksom vara tidigt utvecklad och vara ett barn, alltså så här, jag lekte med Barbie-dockor. Det var min största liksom passion. Mitt Barbie-hus, mina Barbisar. Och att så här, samtidigt bli uppraggad av killar som var 13 när jag var 10 som ville liksom hångla med mig. Det är skevt alltså. Jag var nog väldigt, det var som att jag stod så här med en fot i så här tonårslivet och en fot i barn, kvar i barnet liksom. Och att jag så här, i många år lekte i smyg med mina Barbie-dockor för att det var så här, nu är jag just, nu förväntas jag vara stor. För att äldre barn ville umgås med mig för att jag såg ut som dem. Jag var ju väldigt mycket liksom, jag var stor jämfört med mina klasskompisar. Jag var 2 huvuden längre än alla killar och tjejer. Och jag var, ja, men jag vet inte, jag var bara inte ett litet barn utseendemässigt som de var. Men jag var ju det egentligen.
Ja, precis.
I sinnet liksom. Så jag tror att jag tvingades så här in i en ungdomsvärld mycket tidigare än vad jag var redo för mentalt egentligen.
Men ville du ändå in i den här tonårsvärlden?
Ja, det var ju spännande, och jag tror att det var mycket det här, alltså jag lärde mig snabbt att gilla bekräftelsen i att andra var intresserade av mig. inte bara liksom killarna ville ha mig, utan att tjejer, eller tjejer ville vara kompis med mig. Mm. Att liksom, ja. Det var ju ascoolt att de här två...
Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan?
Men jag alltså, tycker det är dålig...
bajsa i fred.
Jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna, och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Coolaste tjejerna, Mickan och Sissi i sexan, ville vara min vän liksom.
Ja.
Så då blev vi vänner. Men det är så här, de var 3 år äldre än mig. Mm. Det är ganska stor skillnad när man är 10 och 12 ja. Eller 13.
Ja. Så här, det, den åldersskillnaden gör ju typ ingenting nu i vuxen ålder, men där och då är ju liksom 1 år är jättemycket.
Ja.
För det
ja, men man levde liksom så här med sin årskull på ett helt sjukt sätt ju. Alltså man liksom, om någon hade en kompis som bara var 1 år äldre, man bara såhär, oh my god. Det sjukaste var ju om man gick i 6:an och var tillsammans med någon i 7:an.
Exakt, det var ju världens grej.
Det var ju så sjukt. Alltså.
Ja.
Mm.
Ja. Men jag vet också att du berättade i er podd att så här, när du fick uppmärksamhet ibland från killarna, så kunde det nästan vara lite... Alltså lite too much, att så här, ja, men ibland kunde det vara någon som tryckte upp dig mot väggen och typ tog på dig och så, och det är ju, alltså det är ju obehagligt.
Absolut.
Och det kanske du kände där och då, men att man så här, som tjej också lär sig att man ska gilla uppmärksamhet oavsett i vilken form den typ kommer. Mm. Men vad kände du alltså egentligen?
Nej, men det där var ju senare, det där var ju högstadiet när jag verkligen liksom blev antastad.
Mm.
Och det var... Ja, men det var exakt så, att jag kände liksom att jag vågade inte visa att jag var rädd. Jag vågade inte visa att jag var obekväm. Jag vågade inte säga, jag sa ju nej, men samtidigt som jag fnissade typ. Mm. Och det var liksom var det, jag tror att det var en försvarsmekanism hos mig själv, att jag liksom lät aldrig mig själv gå in i att känna att någonting, alltså att någonting jag var med om var jobbigt.
Mm,
så det där var typ för att rädda mig själv. Jag har verkligen analyserat det så här på senare dagar. Men också att, som du säger, att man, det är klart att man vill bli bekräftad. Man ville att killar skulle vilja ha en, men jag ville ju inte att killar skulle vilja ha mig på det sättet.
Nej,
alltså
nej.
Ta mig liksom, alltså det här var liksom på riktigt att de höll, en höll fast mig och en annan stoppade ner handen innanför mina byxor, innanför mina trosor, och tog på mig.
Det är grovt.
Alltså. I liksom det är korridoren i skolan, i högstadieskolan. Ja. Och då folk går förbi, lärare och allt möjligt. Och jag... Och, ja,
alltså att lärare också... Och, alltså det, sånt gör mig tokig. Mm.
De tror att vi bara leker, typ.
Mm. Ja, man bara...
Mm.
Men det skeva i det är ju också typ så här, det kan jag med minnas att man så här, ja men säg att man satt i ett klassrum och visste att så här, utanför klassrummet nu ute i korridoren så sitter någon kille som ibland är han flöttig mot mig och ibland typ låtsas han inte om mig. Mm. Och så skulle man ut i skåpet och typ hämta någonting och så här, visste att det fanns en risk att han typ skulle göra ett närmande som man inte var helt bekväm i, så man blev lite nervös.
Mm.
Men gjorde han ingenting, då tog man ju illa upp.
Ja.
För man bara så här, var jag ful idag eller vad?
Nej, men för att man lär sig ju så snabbt att det enda som betyder något är att någon vill ha dig. Alltså den här bekräftelsen är så viktig. Mm.
Och hellre då fel bekräftelse än ingen bekräftelse alls.
Gud, ja.
Och jag lärde mig ju snabbt som barn då att liksom mitt yttre och att jag sexualiserades väldigt tidigt var min USP. Att så här, killar ville ha mig på grund av det här, mitt yttre. Och då spelade jag väl med på det.
Mm.
Och jag gjorde mycket liksom... Men jag var väldigt så här outspoken även med sex. Jag började med mens och sen blev det sex i högstadiet. Så att jag var väldigt så... jag hade en pojkvän när jag var 13. Det var min första pojkvän. Mm. Och jag hade så här, jag gick i skola i ett område och bodde i ett annat område. Så jag hade liksom två liv. Så jag hade... Min fritid och min pojkvän där jag bodde, och så skolan hade jag ju vänner så också, men det var väldigt skönt att ha två platser ändå, att inte allt hände på samma plats. Men den här pojkvän jag hade då som bodde där jag bodde, det blev jättestökigt med honom, och han, vi hade en jättedestruktiv relation, Och han pratade väldigt mycket om vårt sexliv med folk. Så att det här blev liksom, jag blev verkligen en hora då.
Mm.
Som man, det var det ord man använde, där jag bodde. Och det här på något sätt, det spred sig också till slut till min högstadieskola. Och det var, jag visste ju att det var orättvist. Alltså jag, och inte, jag säger så här, folk får väl ha hur mycket sex de vill, men för mig var det verkligen så här, jag har också bara varit med min pojkvän. Och ändå kan det bli så här. Att folk liksom börjar prata om mig på det här sättet och är hotfulla mot mig. Eller liksom utnyttjar mig. Så att jag valde liksom att tackla det återigen liksom, att vara typ superöppen med saker istället. Och det var mitt försvar. Så då var jag en person som kunde vara så här. Men alltså jag kunde hålla på att typ prata om att jag gillar att ge oralsex, vill lära tjejer hur man gör det på bästa sätt. Och så jag var väldigt så här outspoken. Och det var ju extremt provocerande att en tjej som är så 14 år pratar om att suga kuk högt i korridorerna. Alltså snälla rara, på den tiden också, jag vet inte exakt samma sak nu också, men herregud, alltså det var ju det var jättespeciellt.
Ja, precis, för det provocerade, jag kan tänka mig att det provocerade många, men alltså jag skulle aldrig ha vågat göra det när jag gick på högstadiet, men jag vet ju att det fanns tjejer och jag var ju så avis, alltså jag tyckte ju så fan vad coolt att våga säga en sån sak. Sen hade jag liksom inte haft sex och jag var så himla, men det värsta jag kunde tänka mig var ju att någon skulle tycka att jag var en tråkig tjej. Då var det ju så här, ja men alltså tafsa på mig hur mycket ni vill, bara jag inte anses vara en tråkig tjej. Och det, alltså när man tänker tillbaka på det, man bara, att det kändes viktigare än min egen vilja, än liksom min egen respekt för mig själv. Det, alltså det är så sorgligt, och jag tror det är så fortfarande.
Ja, det tror jag också.
Det tror jag också.
Men så är du på en fest när du är 13 år. Och du flörtar med en kille den kvällen, ni kysser varandra. Och det, alltså det är liksom så här god stämning. Men vad hände den kvällen?
Det här var precis när jag hade börjat sjuan. Precis efter sommarlovet.
Alltså man är ett barn.
Ja, jag hade aldrig, då har man precis fyllt 13, va? Jag var oskuld, jag hade inte haft sex med någon. Jag hade inte, det här var innan jag skaffade pojkvän, jag var... Ja, det var väldigt främmande mark för mig. Men jag och en nära vän till mig då var på en hemmafest. Vi var väldigt få, vi var typ 6 personer. Och alla de här killarna var väldigt mycket äldre. De var så 20-ish, för de hade köpt ut på systemet. Och vi var ju bara skitglada att få dricka typ. Vi var 13, jag om vår ålder, det gjorde vi alltid. Vi sa att vi var 16 tror jag, eller 17.
Och de var så här, ja okej.
Ja, jag minns att de frågade så här, vilken linje går ni på gymnasiet? Och vi bara, alltså vi visste inte om linjer.
Nej, vad fan är linje?
Vi hade liksom inte gjort så mycket research i går för vår längd. Jag kommer att kolla varandra, hade panik. Och hennes stora syster var med som gick i gymnasiet, så hon typ svarade åt oss. Ja, men de går den här linjen. Vi bara, Men de måste ha fattat. Men ja, vi hade jättekul den kvällen och blev såklart asfulla. Och det var en av de här killarna som jag... Men flörtade lite, eller vi hade någon liten flört och vi hånglade typ. Och sen så däckade vi allihopa, jag minns inga detaljer. Och sen så vaknar jag vid typ 3 på natten. Jag minns det för att det var en sån här, ni vet en sån larmklocka man hade på den tiden med röda siffror. Och att den lyste såhär 03 någonting. Det var liksom det enda ljuset i rummet. Och att han är över mig, ligger på mig och har sex med mig. Ja. Det var, jag minns faktiskt inte vad jag kände i den stunden. Jag har liksom förträngt alla. Jag minns bara så här, såna detaljer som en klocka, hans ljud typ, hur han lät i mitt öra, att jag låg liksom naken. Det var en skinnsoffa. Jag minns liksom känslan av det, hud mot skinn. Och bara hans tyngd på mig och att det gjorde ont mellan mina ben. Och sen dagen efter när vi skulle därifrån, jag somnade väl om sen och sen vaknade jag. Jag kommer ihåg att jag liksom reser mig och jag är ju helt naken. Jag vet inte ens vad mina kläder är. Min kompis sover liksom andra sidan rummet, tar tag i mig. Vi går in på toaletten och hon bara, vad har hänt? Och så berättar jag, men nu har vi haft sex. Och hon bara, okej. Och jag bara, vad skönt. Typ, så här, nu slipper vi ångest över första gången. Typ. Gud vad bra. Så skrattade vi åt det. Och jag kommer ihåg att jag hade jätteont när jag kissade. Och sen hämtade hon mina kläder och sen drog vi därifrån. Och sen var det inget mer med det. Då var det liksom så här, ja, då blev jag av med oskulden på det trevliga sättet. Mm. Och det tog ju mig liksom 10 år innan jag insåg att, eller ja, innan en vän sa till mig så här, ja, så du blev ju våldtagen. Mm. Och jag bara, va? Det hade jag liksom inte alls tänkt innan.
Nej.
Eftersom vi faktiskt hade, jag hade ju hånglat med honom frivilligt.
Mm. Ja, men tänk, alltså man är ett barn. Mm. Och så här, och som du sa, du var oskuld, alltså att det blir så här första kontakten med sex. Alltså det är så orättvist att man liksom bara, alltså jag blir helt, jag kan börja gråta för att jag tycker att det är så orättvist.
Att tanken ens kommer till en, och jag tror ju det här är tyvärr väldigt vanligt, att man liksom så här, ja men jag, vi hånglade ju ändå på kvällen så jag gav väl ändå honom signalen av att jag typ också ville ligga.
Ja, men typ att man är skyldig honom det.
Ja. Mm. Alltså det är så jävla.
Men också att den känslan kan följa med en så länge. Alltså nu har jag ju pojkvän, men så här, alltså hade jag varit singel nu, jag vet ju att det hade kunnat hända mig nu, 27 år gammal. Mm. Att jag fortfarande, jag vet rent logiskt, men känslomässigt hade jag fortfarande kunnat känna, nej men gud, nu tror han och nu är jag skyldig detta. Och, ja. Mm. Att jag fortfarande liksom måste jobba med det.
Mm.
Det, ja.
Men på något, alltså du förstod inte alls där och då att det liksom egentligen var fel det som hade hänt. Nej, alltså det är så.
Alltså det hade man ju, det hade inte jag fått lära mig. Alltså vi hade aldrig pratat om samtycke. Men jag visste inte ens vad det var. Alltså så här, vadå samtycke? För mig var samtycke att jag hade väl gett samtycke då när jag hånglade med honom under kvällen och var flörtig med honom.
Mm.
Nej, alltså. Och så här, jag var inte främmande för att ha sex. Jag ville ha sex. Jag var en sexuell person väldigt tidigt.
Mm.
Men nej, alltså jag hade absolut inga tankar om att det kunde vara något fel som skedde där.
Nej.
Mer än att jag bara, det gjorde ont typ, men det ska det väl göra.
Mm. Ja. Precis.
Ja, men det är sjukt när man är i den åldern. Det var det enda jag hade hört om sex. Första gången ska det göra ont,
ja.
Och du kommer blöda. Mm. Och man bara så, okej.
Mm. Ja, ingenting om så här, ja, det kan vara viktigt att ha förspel och så att man känner sig redo liksom. Och då ska det kännas så här, för då kommer det inte göra ont liksom.
Nej. Men alltså snälla, aldrig. Alltså det fanns inte på kartan att man pratade.
Nej.
Men jag tror så många kan känna igen sig i också den här, att det tar sån tid, att man bara, nej men jag har inte blivit våldtagen.
Mm.
Och så säger någon det, om man bara, va? Aha. Alltså, och som du säger, 10 år senare.
Mm.
Ja.
Men du berättade också vidare i podd när vi lyssnade på den, när du pratade om just det här med att du också liksom, ja men utåt var den här tjejen som verkligen, ja men gillade att ha sex, pratade öppet och berättade om det liksom, kanske lite för att så här, äga situationen.
Mm.
För hellre det än att någon annan kommer och säger så här, ah, men shit, varför gillar du sex så mycket? Alltså att man ligger steget före sina förövare på något sätt hela tiden.
Mm.
Men du berättade också att du liksom på något sätt gick in i en roll som bara handlade om att inte vara sårbar.
Mm.
Alltså varför tror du att det blev så?
Jag tror att jag... Jag försökte förstå vem jag var då. För det är det jag menar med, som jag sa tidigare här. Att jag bara, jag insåg att jag inte mådde bra. Men jag förstod aldrig under min uppväxt att jag mådde dåligt. Att jag hade ångestproblematik med panikångest och så vidare. Ingen aning om att det var det. Jag hade problem med andningen däremot.
Ah.
Väldigt mycket.
Mm.
Att jag hade så svårt att ta djup andetag, hade jag under hela min uppväxt, alltså under tonåren liksom.
Mm.
Jag hade som ett tryck i bröstet och jag trodde att det var något knas med mina lungor. Mm. Inte för att jag sökte vård för det, men det var bara att jag accepterade att det var så. Jag har väldigt svårt i perioder att ta ett djupt andetag.
Mm.
Det fattar jag ju nu,
ja.
Att det var ju ångest. Alltså, så här, det är så ångest känns fysiskt. Mm. Jag kunde inte gå in i de känslorna. Jag var så jävla inställd på vem jag... Jag var den här personen som var rolig. Jag var liksom clownen i gänget. Jag tog mycket plats. Jag skulle bjuda på en show hela tiden.
Mm.
Jag, och mycket av den showen gick ju ut på att berätta om saker jag var med om.
Mm.
Och då var det som att jag också satte mig ibland i sjuka situationer för att ha en story att berätta. Alltså lite så. Inser jag ju nu.
Mm.
Jag var han levde väldigt som en orädd person, fast jag nog egentligen var ganska rädd. Och det, ja, det var liksom på mycket sätt så att jag ville inte vara sårbar. Jag minns vid något tillfälle, jag hade så här stort tjejgäng som jag hängde med, där jag fick veta på omvägar att de hade pratat om att jag inte var lika rolig längre för att jag upplevde som så jävla deppig. Och när jag fick höra det så här på omvägar, jag bara, va? Alltså det var ju verkligen så här min mardröm att vara en deppig person. Och då gick den här teatern igång ännu hårdare liksom, att, för jag ville inte vara den personen. Jag ville inte, för det första, att mina vänner skulle tycka att jag var trist. Alltså det var ju det värsta tänkbara. Jag skulle ju vara skitkul och liksom vara den jag är typ. Så att jag tror att min teater blev ännu liksom skarpare då efter det.
Det är sjukt också att den rollen man typ lite tar i tonåren och typ högstadiet och gymnasiet, den sätter sig ganska hårt. Alltså det är typ först, säg typ så här ett år tillbaka, som jag med har börjat inse att så här, jag har så länge fortsatt säga att jag är den personen som jag beskrev mig själv att vara i gymnasiet. Och sen bara så här, what the fuck, alltså jag är verkligen inte alls så längre. Jag är inte den som aldrig gråter eller liksom så här inte nere eller också så här, jag gick också verkligen så in i så här, ja men jag ska vara rolig och skön liksom. Och sen bara, åh, jag har så svårt för att prata om känslor. Bara, nej, jag skitlätt för att prata om känslor. Varför säger jag så? Ja. Men det sätter sig verkligen djupt, den rollen man går in i den åldern.
Men hur gammal var du liksom när du började, alltså när du började förstå att så här, gud, jag har hållit på med den här teatern och jag kan inte alltid alls ha mått bra, eller jag har inte velat att killar ska hålla på det här sättet.
Alltså det har ju varit i vuxen ålder. Efter liksom 23-24 började det, är efter samtal liksom med människor och vänner, när jag har skaffat nya vänner som kanske, jag har haft äldre kvinnliga vänner som kanske har lite mer år och av erfarenhet och har fått mig att inse saker, och såklart att liksom diskussionerna blir bättre, alltså så här, om såna här saker och att man bara väntar nu. Ja, så att det är just på den vägen, men det tog många år, alltså.
Alltså jag tror så jävla många relaterar till det.
Verkligen. Men när man googlar dig och läser artiklar om dig, så kallas du allt som oftast för kroppsaktivist. Ser du dig själv som det?
Nej.
Nej, inte visst längre. Att du skulle säga det.
Det var det vi ville.
Ja, precis, så svarade vi idag.
Inte längre i alla fall. Jag har ju gjort det. Men nej, det är väl länge sedan jag kände att jag var en kroppsaktivist. Alltså för att en aktivist är ju någon som jobbar aktivt för att skapa förändring. Alltså det gör jag väl in some way, men det var verkligen mitt livsprojekt för några år sedan. Jag orkar inte det längre av massa olika anledningar.
Men kan du känna så här att, alltså, för att du liksom en gång har varit så här, ah, men nu vill jag jobba med de här frågorna, så har folk svårt att acceptera att du inte gör det hela tiden?
Ja, jag har typ varit rädd snarare, typ mina följare, som jag ju är väldigt beroende av, för att det är min arbetsplats ändå, min Instagram, att de inte vill acceptera att jag vill lämna det och vara bara en vanlig person typ. Men sen skrev jag också ett inlägg om det för några månader sedan, där jag typ gjorde slut med kroppsaktivismen. Vet inte om ni sett det. Men då var det jättemånga som bara, men gud, så här, vi följer dig av så många olika anledningar, bla bla. Och jag var så här, okej, men jag var så rädd, för jag kände så himla länge att jag, du vet, pushade ut så här material på min Instagram, typ fotade mig själv på ett visst sätt, kanske inte ens för att jag ville, för att jag bara, det här genererar likes och det är bra, att jag bara tänker liksom engagement, reach, jobb för att det här, ja, men ni fattar. Och så bara, men vill jag ens det här då? Nej.
Exakt.
Och det är mycket för att jag har känt att den här rörelsen liksom är så urvattnad. Jag känner att den aldrig, eller jag känner att den aldrig ens har blivit seriös i Sverige i alla fall. De här frågorna som kropps, alltså jag menar, jag började själv också med så här, älska dig själv, men ganska liksom efter en tid, efter några år, var jag så här, okej, men det är så himla sekundärt. Alltså så här, vad handlar egentligen den här rörelsen om? Vad är grunden? Varför startades den? När jag liksom verkligen gick in i det och liksom började läsa statistik och siffror och förstå hur tjocka människor på riktigt liksom är en förtryckt grupp i vårt samhälle och i olika liksom former, så insåg jag att det här är ju vad det handlar om. Att älska dig själv, det är inte aktivism.
Nej.
Fy fan vad det är sant. Mm. Alltså jag dör för det du säger då. För ja, men ibland kan man också känna så att så här, ja, men älskar dig själv och man bara åh.
Varför?
Alltså, så här, ja, alltså lite så sen också så här, vad hjälper det tjocka människor om andra hatar dem? Alltså så här, för att de är alltså liksom. Men hur har du, alltså vad har du haft för relation till dig själv genom åren? Alltså både ytligt och personligt liksom.
Jag kände i många år att innan jag blev kroppsaktivist att jag var, det var som att det var två, jag var väldigt förvirrad i att jag alltid på något sätt haft en grund trygg känsla i vem jag är, att så här, jag har alltid på något sätt känt att jag ändå älskar mig själv som person, vem jag är, mitt inre och mitt, den jag är utåt, men kunde inte koppla ihop det med min självbild kroppsligt, att jag hatade mitt utseende så mycket, eller min kropp ska vi säga, och att det blev jätteförvirrat för mig, och det var också på så sätt jag startade hela min resa mot att typ bli vän med min kropp. Det var ju inte från början en tanke att så här, nu ska jag göra ett Instagram-konto, och jag visste inte ens vad kroppsaktivism var, jag hade aldrig ens hört det ordet, utan det här var bara så här själviskt, att jag var så här, jag orkar inte må så här, jag orkar inte känna så här för min kropp, jag gör någonting, jag behöver göra någonting för det, och då pratade jag om det på min Instagram och insåg att okej, jag inspirerade folk, och sen på den vägen var det. Men jag har liksom alltid haft, ändå varit liksom en ganska, ja, men kan man säga trygg, alltså jag är otrygg på andra sätt, men jo, trygg i liksom vem jag är, vad jag står för. Jag har aldrig känt, jag har tyckt om mig själv, mer eller mindre.
Men i somras skrev du ett väldigt uppmärksammat Insta-inlägg om typ så här trenden Insta vs reality, och så var det en mening som var så jävla bra där du skrev så här, om hur kroppsaktivism inte handlar om individens frigörelse från kroppskomplex. Alltså när jag läste det, jag bara fy fan vad sant. Men berätta.
Nej, men det är just det jag touchade vid här innan, att så här, kroppsaktivismen grundar sig, alltså handlar ju om att tjocka människor ska ha samma rättigheter i samhället som alla andra människor. Det gäller ju alla förtryckta grupper, inte bara tjocka. Att så här, tjocka har, vi vet att tjocka har svårare att få jobb för att man har jättemycket fördomar om tjocka människor. Fördomar om tjocka människor är att tjocka människor är lata, dumma, alltså ganska ointelligenta. Lika med då är man ju, ses man ju inte vara en person som kanske jobbar bra, som tar sitt jobb på allvar. Alltså det är en lathetsidé om,
ingen så självdisciplin.
Inte alls, Alltså det enda en tjock vill är ju sitta hemma och slappa och äta. Ja. Det är det enda tjocka vill göra. Så det drabbar liksom tjocka människor i yrkeslivet. Det drabbar absolut tjocka människor inom vården, har man sett när man har gjort studier. Man har inte gjort så mycket studier om det här i Sverige, men i England och USA. Tjocka människor dels är rädda, alltså undviker att gå till läkare i högre grad än normativa personer, för att man vet att även om jag kommer dit med nageltrång så kommer den här läkaren diskutera min vikt med mig, och man kommer känna sig väldigt förminskad, och det är inte en skön känsla att gå till en läkare som säger till en att man måste gå ner i vikt och ifrågasätter hur man äter, eller antar att man äter och lever på ett visst sätt. Det är väldigt vanligt att man har fördomar om att tjocka människor lever på ett visst sätt, när alltså kunskaperna kring fetma är ju inte tipptopp ens inom vården.
Nej.
Och att man fortfarande liksom använder BMI som ett mätverktyg för att mäta huruvida en person är hälsosam eller inte.
Det är så ofattbart. Alltså när jag hör om så här kuratorer som träffar barn och börjar prata BMI, man bara, snälla, det var relevant så tidigt 1900-tal.
Nej, men det är sinnessjukt. Alltså, det är mer, BMI-skalan är också utformad efter vita medelålders män. Alltså ut efter deras mått. Alltså, hur kan man applicera det på kvinnor, barn?
Nej, det är så sjukt.
Men och jag tänker mig så här, alltså just när, ni vet de här bilderna då, Instagram reality, och så är det ju liksom verkligen normativa kvinnor ofta som lägger upp de här. Och först när jag såg det så jag bara, gud vad bra. Och sen så bara, men vänta nu. Det var ju för att det där var min kropp. Men den där tjejen kan alltså på ett sätt se ut som liksom en Victoria's Secret modell. Men och sen visar då de här veckan liksom. Och alltså det är så jävla sjukt, kan jag tycka, att se så här, jag är inte heller perfekt. Alltså bara att använda såna ord. Alltså ni vet så här,
alltså det man säger då är ju att när man gör, när en person som är norm, ja, vi säger en, man använder ordet straight sized inom engelskan eller amerikanska. Det betyder att man, gud, att man kan köpa kläder inom de vanliga storlekarna i butiker, så allt ifrån liksom en XS till en XL basically, en straight sized person. Då är man ändå inom normen, eller vad man ska säga, sen mer eller mindre. När en person som ser ut så tar en bild där man då jämför en bild där man såklart i en sorts poserande ser något smalare ut än vad de gör, eller mer smickrande enligt de ideal som finns, typ skapar en tydligare markerad midja, putar ut rumpan eller vad man nu gör, och sen tar en bild där man inte förställer sin position utan man bara är, man sitter och så blir det ett litet veck på magen eller vad det nu är som händer med den här personens kropp, då visar man ju, när man då säger det här som du säger, jag är inte heller perfekt, att det här inte är det. Alltså att det här magen som syns då, som inte är platt, är någonting negativt.
Men det är okej.
Även om de menar, försöker säga att det är okej, så blir, alltså det blir, jag tycker att budskapet blir så, vad säger man, kontraproduktivt. Alltså det går emot, alltså det är helt idiotiskt.
Det går ju verkligen emot hela den här du är fin som du är, även fast det är det texterna under bilderna ofta säger.
Exakt.
Så blir det helt fel, för man bara, fast det är ju fortfarande en bild som är bra där och en som är dålig.
Och då menar jag så här, jag vill än en gång förtydliga, som jag, folk verkligen missförstod av min post som jag skrev, folk blev jävligt arga, var att, eller jag vill bara säga att så här, jag fattar, precis som du säger, att när du ser en person som ser ut som dig, så känner du så här, men gud vad skönt, där är någon som, det är klart att det är skitbra, vi ska se alla sorters kroppar och kroppar, jag säger inte att bara tjocka kroppar ska visa sig nakna på Instagram och att resten ska låta bli. Jag har bara svårt med just den här collage-idén. Jag menar mer så här, kan man inte ta, alltså tänk på hur du fotar dig själv alltid. Alltså det är klart att man ibland får ta en jätteposig bild, men om du liksom blandar upp ditt flöde med bilder som också är oförställda, där du liksom är bara du i en helt naturlig position utan att ens kommentera det, där tror jag att vi gör skillnad på riktigt.
100%.
Och jag sa inte heller, ni får inte lägga ut det här. Det är klart att ni får göra det, jag är ingen jävla polis. Det är inte som att jag stoppar er, men jag ville bara säga typ, tänk på vilken, alltså aktivism som ni rider på. Alltså det, för det är det ni gör när ni gör det här. Alltså för de gör karriär. Jag var i Sverige, vet flera liksom stora influencers som har börjat med det här, som har blivit, har växt enormt senaste tiden för att de har börjat med den här typen av bilder. Och det är verkligen den, alltså de, det är löjliga bilder. Alltså de har på tights, typ tränings tights på ena bilden och posar, och nästa bild då har de dragit ner tightsen under magen och pressar magen och trycker fram en dubbelhaka.
Jag vet,
och bara så här kan man också se ut, man bara, fast när ser du ut så?
Ja,
alltså du kommer aldrig se ut så.
Nej,
du har ju alltså med våld trängt fram den här magen och den här hals situationen. Alltså jag har alltid en dubbelhaka.
Exakt, precis. Ja, och man är så här, gud, man vill inte tappa. Alltså det är så farligt om det ska handla om att så här, åh, jag kan liksom pressa fram den här magen, och inte om så här, men vänta, tjocka är förtryckta. Det, alltså man får sämre jobb för att man är tjock. Det får liksom inte sluta handla om det.
Nej.
Sen är det så här, ja, alltså man kan vara hur normativ som helst och hata sin kropp. Det är ju liksom, det vet alla. Men det är så farligt, tror jag. Men som du säger, att så här, varför bara inte lägga ut en bild? Här är jag. När man bara är helt avslappnad, måste man jämföra det med, alltså, det,
men också konstigt. Bara så här, eller gör din grej, men jag bara ville så här uppmärksamma de här personerna på att det finns ett större problem som ligger till grunden för att ni ens sitter och gör det här, och varför det här ens kan flyga liksom. Varför ni ens får så många likes, och det är på grund av det här förtrycket. Och då vill jag liksom att folk ska veta att tjocka, alltså om, innan tjocka har frigjorts från mycket av det förtryck tjocka utsätts för, så kommer inte ni heller bli, alltså man måste börja i rätt ände på något sätt. Sen säger jag att allt kan ju liksom pågå samtidigt parallellt, men jag menar bara att jag tror att jag vill att folk ska ha en förståelse för vilken, ja, men vilken aktivism de hoppar in i, och kanske önskade att de här stora plattformarna, alltså folk som har kanske en miljon eller mer följare som håller på med det här, också ibland kanske lyfter orättvisor som drabbar folk strukturellt, och inte bara handlar om folks egna självbild.
Nej, precis. Ja, det är så jävla lite alltså. Små kroppskomplex som ja, men, ju alla
exakt.
Har.
Exakt, liksom. Men precis ja, som ja. Jag tror att jag skrev att så här, ja, så här, ni kan, alla kan vi jobba med att älska oss själva och det är jätteviktigt och bra, ja. Men tjocka människor kan jobba med det som jag själv har gjort, men fortfarande kommer samhället hata mig. Mm, eller ja, ännu tjockare personer drabbas ännu hårdare. Mm. Och det är så här, det spelar ingen roll hur mycket self-love jag jobbar med för att jag kommer ändå bli sämre behandlad precis. Inom vården.
Man är fortfarande motarbetad.
Jag kommer ha svårare att få kärlek och gå på dejter. Tjocka ja. Måste konstant liksom, ska jag visa att jag är tjock på Tinder eller inte i bilder. Alltså det är en struggle. Alltså. Mm. Det är inte lätt.
Nej. Nej,
och precis, och det är det, alltså det är ju så jävla viktigt att det är det som får stå i fokus. Mm. Och inte att säga, jag är också, jag är inte heller perfekt.
Nej.
Men något som ni har pratat en del om i er podd och som vi kan känna igen oss i så jävla mycket, det är just det här med att ja, men man vet intellektuellt vad som gäller kring ens kropp. Man är så här, jag är fin, alltså man vet det. Men hur hårt man än vet det så hänger liksom inte känslan med kring det. Man, alltså, det är så jävla sjukt, men man kan ju känna så här, ja, jag vet att jag är fin, men det känner inte jag för fem jävla öre.
Mm.
Liksom. Alltså, hur tänker du kring det? Hur fan hanterar man det? Liksom?
Ja, men det är ju ett stort arbete att jobba mm. med sin självbild ju. Alltså det gäller ju inte bara ens utseende för de flesta. Nej, det gäller nej, ju typ precis. Allt. Alltså ja. Prestationer, yrkesliv. Alltså så här, folk, alltså hela samhället bygger ju på att vi ska hata oss själva. Ja, det är kapitalismen styrs av det. Eller det är det kapitalismen går runt på. Mm. Och om vi, ja, så det är klart att om vi är helt indoktrinerade från jättetidig ålder att så här, du duger inte som du är. Och du kan alltid bli bättre. Ja. Det är ett livslångt projekt. Mm, alltså, man måste jobba jätteaktivt. Om vi pratar bara om det yttre och ens självbild liksom, kroppsligt och utseendemässigt så ja, då måste man göra aktiva val hela tiden för att vara åtminstone bekväm.
Ja. Mm.
Acceptera sig själv. Och det här gäller inte bara tjocka människor, det gäller ju alla.
Ja.
Det förstår jag.
Mm.
Jag har också varit normsmal. Jag har inte alltid varit tjock och hatade mig själv mer då, nästan. Mm. Men det är ett jobb. Alltså, sen hur man gör det finns massa knep, men det handlar ju om att så här, lära om hjärnan att tänka på ett annat sätt.
Jag tänker också att det är nästan lite som en så här, alltså att tycka om sig själv eller liksom ja, men, acceptera hur man ser ut och så. Det är ju typ den känslan är lite av en färskvara också, tänker jag.
Absolut.
För att, så här, ja, men jag kan ju ha en period när jag så här, bara jag gillar verkligen min kropp och min personlighet och allting så här, men det kan ju komma en period när jag inte känner så, och att det får inte kännas så jävla nedslående och hopplöst.
Nej.
För att så här, man måste hela tiden, alltså det är som en konditionsträning. Om jag har skitbra kondition, slutar jag då träna, då kommer konditionen
exakt
successivt
så.
Försvinna.
Exakt.
Så man måste liksom hela tiden så här upprätthålla den goda självkänslan. Ja. Du kan inte läsa en bok och bara följa 10 tips och sen så
och
har
sen
du god
är du klar.
Självkänsla.
Nej, tyvärr är det ju inte så.
Nej.
Nej.
Alltså man faller ju tillbaka liksom i, alltså jag fick jobba jättemycket, eller jobbade väldigt aktivt med affirmationer.
Mm.
Försöker
mm.
börja med det igen. Alltså verkligen prata med mig själv i spegeln. Det är så weird när man började, gjorde det i morse. Stod och pratade innan jag kom hit och bara, du är bra. Du är bra och du gör bra saker. Alltså jag försökte verkligen liksom peppa mig själv, och det hjälper ju för att så här, det känns löjligt kanske i stunden, men eftersom vi konstant har en röst, jag brukar se det som att jag har olika personer i mitt huvud, och en av rösterna är ju väldigt elak mot mig hela tiden. Alltså den är ju väldigt kraftfull, den här personen som bara håller på så jävla taskig mot mig hela tiden, och jag lyssnar på den rösten väldigt ofta. Och då behöver ju jag komma in med en annan kraft som liksom tar över den rösten. Och då blir det ännu tydligare när man gör det alltså öppet, högt, verbalt, alltså pratar. Överröstar den där rösten helt enkelt. Alltså. Så jobbar jag, eller försöker jobba. Men jag glömde, det är som du säger, jag är inte det i perioder. Ja, men jag blir triggad av massa saker. Alltså så här, jag hade en lång tid där jag inte följde en enda person som var typ smal. Klarade inte av det. Jag kunde inte följa folk som tränar. Jag kunde, det var massa grejer, jag bara tog bort allting.
Mm.
Men nu har jag inte varit lika känslig liksom för det. Och då har det varit lugnt för mig. Men sen märker jag att jag kommer in i perioden när jag bara, gud vad smala alla är. Gud vad alla ser ut på ett och samma sätt. Och så bara, alltså, du vet, blir man helt knäpp igen. Liksom.
Mm.
Men då måste jag bara tillbaka till ja, mina sparade mappar med kroppar som ser ut som mig och så vidare. Ja.
Men skulle du säga att man måste älska sin kropp?
Nej, absolut inte.
Jättebra också.
Jag tycker det är, jag har sagt det tidigare. Mm. Tar tillbaka det. Mm. Eller måste, men jag har verkligen pushat för att göra det. Mm. Det hjälpte mig att tro att jag älskade min kropp. Det var liksom, men för mig har det varit jätte, det har varit sedan så lång, jag började med att målet var att älska min kropp. Sen när jag gjorde det, eller kände att jag gjorde det, så blev jag ju tryggare. Och sen slutade jag liksom reflektera så mycket. Jag blev, det ledde mig in i neutralitet, kan man säga.
Ja.
Och nu är jag i en punkt i livet där jag planerar att bli mamma och behöver gå ner i vikt inför det. Så nu är jag liksom på en viktresa, eller vad man ska säga. Jag jobbar för att gå ner i vikt. Och det hade jag aldrig kunnat göra om inte jag hade gjort den här resan.
Nej.
Alltså jag hade kunnat göra det, men inte på ett hälsosamt
Nej.
Sätt. För att nu är jag bekväm och trygg i den jag är. Så jag gör det inte av de skäl jag gjort tidigare, att jag liksom har... Ja, men förut har ju min viktnedgång bara handlat om att se ut på ett visst sätt. Men nu har jag verkligen ett fokus. Och det är så här, jag vill gå ner i vikt. Dels för att kunna bli, jag vill ju insemineras och bli mamma på egen hand. Men också liksom, jag känner att min kropp inte är 100% hälsosam i den vikt jag är i. Jag känner att jag behöver gå ner i vikt av hälsoskäl. Och det känns inte ens jobbigt.
Nej.
Att nu, alltså innan har ju det varit en stor ångestgrej, att så här, nu måste jag banta, eller nu måste jag gå ner i vikt. Alltså, hade jag inte gjort den här kroppsresan som jag gjort, hade jag inte kunnat göra det här idag.
Nej.
På ett bra sätt.
Nej, men gud, jag fattar verkligen. Vad jag har haft perioder, ni vet, när jag bara säger, jag kan inte träna just nu, för jag känner att jag går och tränar av en anledning, och det är att jag vill gå ner i vikt.
Mm.
Och alltså, jag kan inte hålla på det sättet. Och det märker jag ju, med då är inte träningen kul. Det är vidrigt att gå och träna. Och så jag är inget fan av träning, jag tycker inte det är så kul. Men när jag är inställd på att mina ångestnivåer sjunker enormt, då blir det en annan, helt annan grej.
Exakt.
Alltså, jag behöver inte klocka något. Jag behöver inte kolla på något jävla. Det är inte relevant liksom.
Nej. Jag ställer mig inte och kollar mig i spegeln efter att jag har tränat.
Utan väger sig dagen
efter. Funderar på hur jag känner i huvudet liksom.
Exakt.
Ja.
Okej, alltså, vi har kommit till sista frågan. Alltså tiden bara.
Ja, rullar.
Vad inspirerar dig?
Vad som inspirerar mig? Gud, det är så stor fråga också. Mm. Människor som... Jag inspireras av människor som går sin egen väg. Jag inspireras av snällhet och... ödmjukhet typ. Alltså jätteluddigt svar kanske.
Men,
ja.
Men just snällhet, det har jag känt senaste tiden, med att jag bara sagt, gud, alltså det inspirerar mig så mycket. Jag vill vara så snäll. När man
men folk som har, ja, men exakt, folk som bara har typ ett ljus i sig. Och sen jag menar, jag vet inte att man måste vara en lycklig person för att ha ett ljus, men en människa som vill andra väl typ.
Och som såhär hjälper till när man behöver det, slänger ut händerna.
Jag blir så jävla inspirerad av det också.
Som ska jag med bli, tänker jag varenda gång jag träffar en sommar. Tack så jättemycket, Cassandra, för att du ville ge stångens på den.
Tack, det var jättetrevligt.
Tack. Alltså, en sak som jag verkligen kommer bära med mig, förhoppningsvis för resten av mitt liv, det är det här med att man inte måste älska sig själv och sin kropp.
Ja,
alltså. Och att älska sig själv inte är aktivism.
Ja, gud, det är så...
Jag tyckte bara det liksom, just det ramar in så mycket känslorna jag har haft kring det här, vad som håller på att hända i sociala medier liksom.
Jag tror att Cassandra hjälpte både dig och mig och hela vårt samtal kring de här frågorna. Hon hjälpte oss sätta ord på det i den här intervjun. Jag vet, både du och jag säger så här, det du säger nu, du säger nu.
Precis.
Men det var så här, helt plötsligt fanns orden för saker jag tänkt.
Tack så jättemycket, Cassandra, för att du ville gästa Ångestpodden. Och som sagt, hon har ju en egen podd med, som ni kan lyssna på om ni inte får nog av Cassandra.
Som heter Det skaver.
Yes.
Vi tänkte att vi avslutar det här avsnittet med att läsa Instagram-inlägget som vi pratade om i podden.
Mm.
Från Cassandra Klatskovs Instagram 30 augusti 2020. Var smala, vita tjejer på Instagram som just nu rider på den kroppspositiva vågen måste förstå är att ni tar väldigt stor plats i en kamp som är skapad av och för tjocka människor. Men ja, Alla lider av den smal och kroppshets som råder. Och ja, självklart kan en normativ tjej ha osäkerheter kring sin kropp eller vara ätstörd, och självklart får man prata om det. Men om du som smal har skapat en plattform där du pratar om kroppen, lämna då också rum för the real issue. Att tjocka människor är förtryckta i vårt samhälle, diskrimineras i vården, får lägre löner och har svårare att få jobb. Inte hitta kläder i vanliga butiker, får inte plats i stolar, diskrimineras i datingvärlden och har mycket svårare att träffa någon. Det är jobbigt att inte gilla sin spegelbild, men det är inget mot att kriga med att gilla din spegelbild men ändå hatas av det samhälle du lever i. När smala gör en Instagram versus reality-post så är det fruktansvärt privilegierat. Att ens kunna välja vinklar att se smal ut i, eller välja att pressa fram valka på din mage och posta det som någon slags reality, när tjocka människors reality är att vi absolut inte kan välja vinklar. När tjocka människors reality är att de är oroliga när de är ute bland folk och blir hotade av människors äcklade blickar och kommentarer. Om du på allvar vill göra skillnad på ytliga Instagram, förändra ditt bildspråk och posta oposerade bilder i ditt flöde utan att ens kommentera det. Skippa kollaget och lyft förtrycket mot tjocka på din plattform. Lyft tjockas röster, prata om den strukturella diskrimineringen mot tjocka kroppar. En regel gäller ju för all form av aktivism. Den som är privilegierad ska lämna plats för den som förtrycks. Kroppsaktivismen handlar inte om individens frigörelse från kroppskomplex. Kroppsaktivism går ut på att krossa de normer som bestämmer hur en kropp ska se ut och jobbar mot att alla ska ha samma rättigheter. När normativa personer tar så här stor plats som de faktiskt gör i den här kampen, så blir det ju helt kontraproduktivt. Normerna blir befästa snarare än motarbetade, och det är faktiskt att bidra till den struktur vi krigar för att bekämpa.
Podplay.